Läsning ur profeten Daniels bok. Jag såg att troner blev framsatta och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. 1000 gånger 1000 var hans tjänare och 10 000 gånger 10 000 stod där till hans tjänst. Så satte man sig ner till doms och böcker blev öppnade. Sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom. Och hans rike ska inte förstöras. Så lyder Herrens ord.
Herren är vår konung, upphöjd över jorden. En gång till. Herren är nu konung, upphöjd över jorden. Herren är nu konung, där hon och jorden fröjda sig, och alla havsländerna glädja sig. Rättfärdighet och rättarfästet för hans tron. Herren är konung, och höjder jorden. Bergen smälter som vax för Herren, för hela jordens hälve.
Läsning ur Petrus andra brev. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Så lyder Herrens ord.
Herren vare med er.
Och med din ande.
Ny heliga evangelien enligt Matteus.
Ära vare dig, Herre.
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Och sade Petrus till Jesus, Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem och ur molnet kom en röst som sade, detta är min älskade son, han är min utvalde, lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner mot ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sade, stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. När de gick ner från berget sade Jesus åt dem, berätta inte för någon om det ni har sett, förrän människosonen har uppstått från de döda.
Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Kära bröder och systrar, den är nog nästan exakt 100 år sedan att i rymdforskningen började ett helt nytt kapitel. Man hade tills ungefär 100 år undersökt kosmos, världen och universum så noggrant man kunde och faktiskt också nått fram till inte obetydliga kunskapen om hur en kosmos har byggts upp, vilka lagen som gäller och sånt. Men ju mer man forskade i rymden, desto mer upptäckte man någonting som gick inte förklara med de kunskapen och modellen man under en lång tid hade kommit fram till. Och då upptäcktes någonting helt nytt, någonting som inte var känt än. Dessa fenomen som man inte kunde förklara, försöker man förklara genom det som man kallar mörkt materie eller mörkt energi. Mörkt på grund av den syns inte. Det synliga kunde man undersöka tämligen lätt. Men denna mörka materie kunde man närma sig bara genom slutsatser. Fortfarande är det ett stort ämne inom fysiken. Och ju mer man lär sig om denna mörka materie, desto mer förbluffat kan man bli. Det verkar så om denna mörka materien avgör en betydligt större del av universum än den som är synlig. Och det verkar också så att i denna mörka materien gäller andra lagar än vad vi känner till. Kära bröder och systrar, kanske är detta en bild, mörkt materie och materie som kan synas. Kanske är detta en bild hur man kan försöka föreställa sig Jesus Kristus som sann Gud och sann människa. Det är ju en av våra pelare i trosbekännelsen. Att Jesus Kristus förenar inom sig ett gudomligt väsen med den mänskliga naturen. Och möjligtvis kan man tänka sig det så här att den mänskliga sidan av Jesus Kristus som är välkänd genom evangelien och förkunnelsen, den komplementeras genom den som är nästan osynlig för oss, som är svårt att iaktta, som man nästan kan närma sig bara genom slutsatsen, hans gudomliga väsen. Och Herrens förklaring på berget verkar nu ha varit en av de väldigt få tillfällen i det Nya Testament där den gudomliga väsen av Jesus plötsligen blir synligt, om även bara för några få människor och bara för ett enda ögonblick. Och man kan ju känna en tämligen stort avundsjuka för lärjungarna att inte vi kunde ha varit med där på berget och uppleva det som de fick uppleva. Det var ju inte bara att Jesus Kristus uppenbarade sig där i sin härlighet, utan det hade ju också en tämligen stor påverkan av dem själva. Tänk er att uppleva ett ljus som kan skina genom den mänskliga kroppen utan att skada. Tänk om en sådant ljus skulle stå till vårt förfogande. När vi tittar på vårt liv, försöker förstå vad detta innebär, vad dess betydelse är. Det skulle finnas ett ljus som kan upplysa vår meningen med livet utan att samtidigt någonting visar sig som kallas smärta. Eller tänk på den rösten de fick höra. En stor röst som ger en entydiga befallningen: detta ska ni göra, inte någonting annat, lyssna till honom. Om det vore bara så lätt. Eller en annan aspekt av den här upplevelse som lärjungarna fick erfara. Även om det var bara 3 stycken som var med där på berget. Det var åtminstone 3 stycken. Och det som de fick uppleva, det kunde de byta ut med varandra. Så det var helt klart, detta som de har upplevt, det var inte ett dröm. Det var inte bara känslor, utan det var rejält. Det var ingen inbildning. Jag undrar, kära bröder och systrar, om kanske inte just denna berättelsen av förklaringen, Jesu förklaring på berget, är kanske just den som har präglat våra förväntningar, våra önskemål om det som vi kallar vårt andligt liv. Det som händer på berget, det önskar vi nog oss också för våra religiösa erfarenheter. En erfarenhet högt upp på berget, där vi kan lämna vår tråkiga vardag helt bakom oss. En erfarenhet som är ytterst exklusiv. Inte alla människor får uppleva det, bara några få. En erfarenhet som är extatisk. En erfarenhet som öppnar en helt ny värld för oss. Självklart är det så, kära bröder och systrar, att i kyrkans historia har det funnits många människor som fick uppleva detta i sitt andliga liv. Men jag undrar, är det verkligen det budskapet, är det verkligen det mål som Jesus ville ge med denna incidenten? Är det verkligen så att han vill uppmuntra oss, ni ska leta efter det som är extatisk. Ni ska leta efter det som är uppe på berget, inte i vardag. Det ska vara någonting som är exklusiv bara för de utvalda. Man kan ju göra en liten experiment i denna frågan. Vad skulle ha hänt, kära bröder och systrar, om Jesus under sin livstid inte hade uppträtt som enkel snickare och började vandra omkring där i landet och från kunna Guds riket, utan om Jesus under sin livstid hade visat sig hela tiden så som han visade sig på vid förklaringen. Ett lysande gestalt i omedelbar närhet av Gud. Om detta skulle ha varit kännetecknande för hela hans uppträdande, skulle det ha en hel del förmån. Bland annat, det skulle inte bli ha långtråkiga diskussioner med fariseerna om hur man ska tolka lagen. Det skulle inte heller ha blivit troligen några missförstånd bland lärjungarna, utan de skulle ha nog sett omedelbart vem de har framför sig. Och man får vara tämligen säker att i ett sådant fall inte någon skulle ha kommit på tanken att förråda honom eller till och med avsätta honom. Så det skulle ha gjort en hel del, givet en hel del föremål. Men i ett sådant fall skulle det också finnas ett pris att betala. Om Gud visar sig för oss hela tiden som den förklarade, som den stora, som den som är ofattbart, kan man bäva, kan man falla ner och tillbe. Men kan man då verkligen gå in i en relation? Kan man relatera till ett väsen som är så pass offentligt mycket större än vi? Kanske är det i detta avseende bra, kära bröder och systrar, att förklaringens ögonblick också i våra andliga liv kanske bara korta, enskilda erfarenheter. Aber da finde ich einen anderen Aspekt i det också. Om vi letar efter denna härlighet hos Gud, att uppleva hans storhet, hans kraft, då går vi kanske miste någonting helt annat. Den härlighet som Jesus visade sig vid förklaringens berg, den finns ja inte bara i himlen. Budskapet är ju inte, när ni får se en liten glimt av detta, ni kommer någon gång att uppleva det i himlen. Utan tanken med dagens fest är ju, hörni, detta är ett försmak av den härlighet som redan bor inom er. Guds härlighet har tagit sin plats i var och en av oss. Oberoende om vi känner till det eller inte.